Du lyssnar på Modern av Maria Gustafsdotter, inläst av mig, Marie Rickardsson. Kalmar, hösten 1538. Kapitel 1. Den feberstinkande sommaren övergick i kylig, färggrann höst. Jag tog lille Torkel vid handen. Tillsammans gick vi med Berta till kolgården och drog upp rovor eller plockade bönor. Jag tyckte det var så tyst omkring mig. Torkel talade och pladdrade, men inte som förr. Och jag saknade Klaras gråt och Theas ljusa joller. Ibland blev jag stående och bara såg upp mot ruinen vid Sankta Gertruds kyrka. Jag undrade om han låg där, den lille pojken jag aldrig hört gråta. Då och då stördes mina tankar av följen i granna kläder. Det var hovfolket som roade sig med att rida ut och jaga, eller bara förlustade sig med en ridtur över bönder och borgares mark. Hösten gick vidare. Trädens löv fick samma färg som apelsinskal innan de vred sig som i plågor och dalade till marken. Då hade jag inte längre något skäl att gå utanför stadsmuren, utan var fången på knaggliga gator som stank av avskräd och träck. Bönderna skördade sin säd och ledde sina slaktfeta oxar till marknaden. Förr om åren, så länge Povel, Karl och Katarina kunde minnas, hade bönderna i Våxtorp lett sina oxar och ollongödda svin söderut till bönderna i Blekinge, där de fick bra betalt. Ibland hade kungen av Danmark förklarat krig mot kungen av Sverige. Men på marknaden i Ronneby hade inget ändrats. Det fanns en överenskommelse, ett slags handslag mellan byar som höll bönderna borta från svärd och yxor. Man gjorde handel med sina grannar och slogs inte med den man kände. Det var enkelt och lätt. Nu hade kung Gösta befallt att bönderna i Småland, både de som bodde i Våxtorp och de som hade mark i Kläckeberga och på alla andra ställen som jag inte kände till, att alla dessa goda män skulle föra sina oxar till marknaden i Kalmar där priset var lägre än i danska Blekinge. Bönderna grumsade och knöt näven i fickan, men vågade inget säga helt öppet. Men om kungens fogdar fick veta det, blev straffet hårt. Djuret gick förlorat och bonden tvingades gälda både böter och hud. Ofta då jag gick över torget för att köpa in mat hördes skriken och jämmen från skampålen när någon stackare fick ryggen strimlad av mästerman. Jag brukade alltid låtsas att jag hade brått, för jag kunde inte uthärda de där ljuden och synen. Inte heller hade jag förmått mig att ta med mig lille Torkel dit för att han skulle se hur det gick för den som trotsar Gud eller kungen. Han var god, den gossen, och hittade inte på värre hyss än sina lekkamrater. Pojkar är pojkar, och de kommer i all evighet slåss med träsvärd, narra varann att hoppa från bodtak och slå kana i nerförsbackar. De kommer i all evighet bli osams och skylla på varann. Och lika länge kommer de att nalla godsaker och slingra sig då man kommer på dem med en lögn. Goda män föds inte ur slag från hårda händer, utan ur kärleksfull aga, goda förebilder och milda förmaningar. Några dagar efter Birgittadagen kom Povel till oss på Lärftsgatan för att tala om brev han fått från Lübeck. Han hade med sig ost och smör som han ville byta mot sömnad av en brudgumsrock. Han hade tyget med sig också. Det hade Maja vävt och det var tätt och bra, men inte lika grant som det överskurna kläde Nils oftast arbetade med. Jag bjöd honom att sitta ner och pigan ställde fram öl som jag visste att han hellre drack än vin. Sen skaffade jag undan kolen som jag höll på att strimla för att lägga in. Istället tog jag fram min sömnad, ett arbete som jag fann oerhört mycket nöjsammare och som det bara var artigt att syssla med om man hade en gäst. Nils lämnade sitt arbete och slog sig ner på bänken mitt emot Povel, fast den var ämnad för kvinnorna. Han gjorde ofta så, satt mitt emot den han talade med.